Guds frid allesammans. Härligt att vara här ikväll på tältmöten och möta många härliga gamla kära vänner. Gamla är väl de kanske inte allihop, men Ove han är ung. Ja. Ove och Rangvi, de nämnde ju igår om att de gifte sig här i Bollnäs. Om det var 50 år sedan, men riktigt så länge sedan är det väl inte. Men jag var med den gången. Halleluja. Tänk att få vara bevarad och få fortsätta att tjäna Herren. Roligt att vara i den här församlingen också. Jag har ju gästat Sionkapellet i Viksjöfors några gånger. Och tacka Gud för den här församlingen. Och jag känner ju väl igen de här gamla härliga sångerna. Jag är ju uppväxt med det. Uppväxt i den här atmosfären av tältmöten och gemenskap och enkelhet och vittnesbörd. Halleluja. Jag ska dela någonting som jag har fått lagt på mitt hjärta för det här mötet ikväll. Och jag ska be om Guds nåd att få förmedla det så som Gud vill att jag ska förmedla det. Ett enkelt evangelium hämtat ifrån Första Korinthierbrevet, det första kapitlet och den 18:e versen. Och det har nämnts här flera gånger, så jag tror det är i linje med vad som har både sjungits och vad som har nämnts i vittnesbörden. Kraften i evangeliet. Vi tror på evangeliets kraft. Och vi blygs inte för evangeliet. Och vi blygs inte för det enkla budskapet om Jesu Kristi kors och förvandlande kraft. Låt mig bedja innan jag läser ordet här. Tack Jesus att vi får stilla våra hjärtan ännu en gång. Jag beder dig om nåd Jesus. Tackar dig för den helige ande som är här. Jag ber om den helige andes vägledning och hjälp. Att få förmedla evangeliet så att det bryter igenom i människors liv. Tack att jag av nåd får ta emot detta stora, härliga, underbara frälsningen genom evangeliets kraft. Låt någon ikväll göra den här stora upptäckten att du är livets första, du är frälsaren. Överlämna sitt liv åt dig. Börja på en ny väg och en ny vandring tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen. Jag läser Första Korinthierbrevet, det första kapitlet och den 18:e versen. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det Guds kraft. Eller som det står i den äldre översättningen, till talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det Guds kraft. Jag ska gå fram till det andra kapitlet och ta en vers där också. Den 6:e versen. Vishet förkunnar vi dock bland de vuxna. En vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Det talas om korsets budskap, om kraften som är en dårskap för världen, men för den som har tagit emot Jesus till frälsning så har det här haft en avgörande betydelse, en livsavgörande betydelse. När Paulus som besöker staden Korint möter all denna avgudadyrkan, prostitution, templen, så är det en utmaning av allra största slag. Jag har haft förmånen att leda gruppresor till de olika platserna i Grekland, i Paulus fotspår. Och en av de platser jag har älskat komma till, det är Korint. Ruinerna efter den staden som var av stor betydelse och där Paulus utmanades av dessa enorma krafter. Men han hade funnit en kraft som var större än den kraften som fanns i omgivningen. Han säger här i andra kapitlet att den här världens härskare, de går mot sin undergång. Men det vi förkunnar, Guds vishet, det varar i evighet. Många sätter sin tro och sin tillit till den här världen och den här världens visdom. Men evangeliet säger att denna världens visdom, det är en dårskap i Guds ögon. Och det som är en dårskap i världen, det är Guds visdom. Världens härskare, de kommer och går. Under en kort tid så är de liksom det som alla, de som alla lyssnar till. Det är ja, liksom på dagordningen. Jag minns när jag växte upp som en ung pojk. Då var man så oerhört intresserad utav Nikita Khrushchev. Och jag minns, tog jag andra klassen i skolan när han kom till Sverige. Och han satt där ute i ekan tillsammans med Tage Erlander. Och man talade om Kennedy och man talade om Khrushchev. Det var de stora världsledarna på den tiden. Men det gick inte så lång tid, så plötsligt så var det tyst om Khrushchev. Han hade hamnat liksom på sidan. Och så bara under mitt korta liv så har den ena världshärskaren efter den andra kommit liksom fram i rampljuset. Men efter en ganska kort tid så är de mer eller mindre bortglömda. De varar en tid, men inte en lång tid. Men evangeliet och Jesus Kristus och den visdom som kommer ifrån Gud, den varar inte bara en liten tid. Den varar ifrån begynnelsen, för Gud var där från begynnelsen och kommer att vara med ända till slutet. När det talas om Guds hemlighet och Guds hemliga vishet, vad är det då för vittnesbörd som denna hemlighet? Egentligen är det ingen hemlighet för den som har tagit emot Jesus, men för den som står utanför, som liksom har skygglappar, som inte har förstått evangeliets verkliga kraft, så kan det vara så som en hemlighet. Men denna hemlighet och denna visdom har med Kristus att göra. Det har med korset att göra och det har med nåden att göra. Det har med människans lika värde att göra. Och det gäller alla människor, hedningar och judar. Alla är inbjudna till Kristus. Kyrkan kan ibland vara ett hinder om de inte är i rätt läge och förkunna evangeliets kraft, utan bara hänge sig till traditioner och seder. Det kan vara ett hinder för människor att uppleva Kristus. Men för den människa som har gjort detta enkla möte och fått den här stora upptäckten om att Jesus Kristus är livets första. Han är inte bara någonting som man tar med sig på semestern. Eller som man bara har lite grann till hobby när det passar. Han är den som är med oss hela vägen. Han är den som är avgörande för oss varje dag. Någon säger så här: jag kan inte tro på någonting som jag inte ser. Och ibland har vi provocerat som människor som säger så här: har du verkligen sett Gud? Hur ser han ut möjligtvis? Jag kommer ihåg när Carola i ett tv-program var frimodig med sitt vittnesbörd, och så sa hon det att jag hörde Gud tala, sa hon. Och då var reporten väldigt snabb: kan du säga mig om det var en manlig eller en kvinnlig röst? Det var det mest betydelsefulla. Men det är inte så viktigt om den var kvinnlig eller manlig. Men hon sa att ja, men Gud är ju vår far, som var en manlig röst. Men Gud talar till oss. Gud finns. Gud existerar. Kan man verkligen vetenskapligt bevisa Guds existens? Ja, jag vet inte om jag skulle klara av den utmaningen att vetenskapligt bevisa. Jag fick ändå överlåta det till Ove eller till Per-Arne här, som är stora apologeter. Jag vet inte ens om jag skulle kunna klara av en riktig debatt med Christer Sturmark. Han radar ju upp sina argument, vet du. För att det finns ingen Gud. Och hur man än försöker att övertyga honom så återkommer han hela tiden till detta att det är ju i stort sett omöjligt att det skulle kunna finnas en Gud. Och så blir det liksom lite dåraktigt, lite löjets skimmer över det där att tro på en Gud, en Guds existens i vår tid. Och jag är inte säker på att Sturmark skulle gilla det där argumentet som en predikant sa, att det var en gumma som sa att det är konstigt att det inte finns någon Gud. Jag talade ju med honom på morgonen och han var varken döv eller stum. Han var i allra högsta grad levande. Ja, det kanske man inte förstår om man står utanför. Men den människa som har gjort ett möte med den levande Jesus, han förstår att han finns med där på morgonen. I samtalet, i bönen, som den alltid lyssnande guden som talar rakt in i vår situation. Jag minns för en del år sedan, jag tyckte det var så intressant när jag växte upp och följa de här kosmonauterna och astronauterna som får ut i rymden. Och du vet, det var ju en väldig tävlan emellan Sovjetblocket och Amerika. Vem skulle vara först ut där i rymden? Och de skickade först ut en hund. Stackars hund. Vet du, var det inte Leica den hette, den där hunden, som de skickade ut i rymden? Och då tyckte man det var ett otroligt framsteg. Men man ville ju ändå försöka få ut en människa upp i rymden. Och amerikanerna låg ju väl framme. Och de vill ju alltid vara först, vet du. Hoppas vi inte har någon amerikanare här som blir ledsen nu. Men de är ju the big people. Ja. Men den här gången så var de inte först. Utan Sovjet och ryssarna var först och skickade ut den här Gagarin. Den här lille mannen. Han var bara 1,57 lång, så vid sidan om honom skulle jag se ganska stor ut. Annars brukar jag ofta se väldigt liten ut. Speciellt om jag står bredvid Kjell Broberg här, som är som en jätte jämförelse med mig. Men Gagarin var en liten man och kom från en ganska oansenlig bygd och familj. Och fick den här uppgiften att träna sig till en kosmonaut och vara den första som nu skulle skjutas ut i rymden. Och när man slår lite på det där på Wikipedia så står det att de internationella tidningar och media, de rapporterade att Gagarin hade sagt ifrån sin satellit där ute eller sin Sputnik där ute i rymden: jag ser ingen Gud här uppe. Han hade kommit en liten bit ut i atmosfären. Men det var ju inte så långt ut egentligen, för den är ju så enormt stor, detta universum som Gud har skapat. Jag ser ingen Gud där ute. Och man använder ju det här, för han blev ju en hjälte i Sovjetunionen. Så att när man skulle finna argument och liksom förlöjliga de kristna, så när man talade om det i skolan så sa man: det finns ju ingen Gud. Vi vet ju det att vår stor hjälte Gagarin, han har ju varit ute där i rymden. Och han har ju tittat ut och han har ju rapporterat: det finns ingen Gud. Men då var det en liten flicka, sägs det, som i ett sammanhang, hon hade lyft upp sin hand och så hade hon sagt till fröken: får jag ställa en fråga? Ja, det kan du väl få göra, sa hon. Och så sa hon det att: jag undrar om Gagarin hade ett rent hjärta. Hade Gagarin möjligtvis ett rent hjärta? Ja, det var en väldigt lustig fråga, tyckte fröken, att komma med och undra om Gagarin hade ett rent hjärta. Men du vet, hon hade varit med och läst den här boken och fått del av det budskapet som fanns i den här boken. Hon var frimodig. Och så sa hon: det står i den där boken, Bibeln, saliga är de med rent hjärta, ty de ska se Gud. Och det är inte så att vi kan finna Gud genom vetenskapliga undersökningar. Jag tycker ju naturligtvis att hela naturen och allt det skapade runt omkring oss. Ge vittnesbördet om Guds existens. Men vi kan inte med vetenskapliga argument övertyga en människa om frälsningen och behovet av att göra detta största fantastiska avgörandet att överlämna sitt liv åt Jesus. Det krävs ett rent hjärta. Och tänk vänner, det finns ett medel som kan tvätta ditt hjärta rent. Och det är blodet från han som hängde på det mittersta korset. Och jag är tacksam för att jag växte upp i ett hem där jag fick lära mig att ha del av de här eviga skatterna. Och jag glömmer aldrig den dagen när jag kröp ner vid fars sida och han la sin stora hand på mitt huvud och han bad frälsningens bön och jag bad efter: Jesus, kom in i mitt liv. Kom in i mitt liv. Förvandla mig. Jag vill bli frälst. Jag kan väl inte säga att jag alltid har gått så där spikrakt. Men Rangvi, du har ju känt mig i många år. Och jag har ju försökt att hålla mig nära Jesus hela mitt liv. Inte kanske alltid så nära som jag hade önskat. Men jag gjorde det största, det viktigaste beslutet. Jag släppte in honom i mitt hjärta. Och han renade mitt hjärta. Och sedan den dagen så har jag sett honom varje morgon. Jag har sett honom varje kväll. Och jag har ofta talat till honom under nattens timmar. Jag vet han finns där. Ibland går vi genom Tåredalen. Och ibland möter vi sånt som smärtar och som är så djupt som sår i vår själ. Vi gick igenom det för 4 år sedan när vi miste vår 25-årige son. Och vi stod där vid hans sida och kände: Gud, att du kunde komma hit och resa honom upp. Men vi fick se på tv-skärmen hur hjärtat slutade att slå och livet upphörde. Men jag vill försäkra dig om, min älskade broder och syster, att han som är med ifrån staten, han hoppar inte av i farten, men han är med också i de svåraste och smärtsammaste ögonblicken i livet. Jag är glad att jag har slagit följe med denne Jesus. Höga visan, det 5:e kapitlet och den 10:e versen, utbrister så här: min vän är strålande och vit och röd, härlig framför 10 000. Du kan vinna den största vinsten här i världen. Du kan skaffa dig rikedomar, men det finns ingenting som går upp emot att möta han som höga visan beskriver: strålande, vit och röd, härlig framför 10 000. Frälsningen, mina vänner, det är ingen realisationsvara. Vi människor, vi vill ibland ha allting till billigast möjliga pris. Och är man smålänning, vet du Marcus, då är man noga med att det inte ska kosta för mycket. Och de brukar säga att det första en smålänning frågar när han ska köpa någonting, det är: vad kostar det? Men när du kommer till Jesus, då kostar det någonting. Visst är det som Kjell sa här igår, att det är lätt att bli frälst. Alltså, Gud har inte lagt det på det att du måste göra en massa saker och måste prestera en massa saker. Men det är ändå på det viset att det kostar någonting att bli frälst. Därför att man måste säga upp någonting som tillhör det gamla livet för att ta in det nya, härliga, underbara som kommer ifrån Jesus. De första lärjungarna fick plikta med sitt liv för evangeliet. Jag har gått där i katakomberna i Rom. Och jag har sett inskriptionerna i katakomberna. Och jag har fått det berättat om hur man samlades, delade nattvarden i Roms katakomber. Vi har hört vittnesbörden om hur de släpades in på Colosseum eller på arenan. Torterades, utsattes för de mest fruktansvärda saker. Men inte någon av dem drog sig tillbaka, utan de frimodigt gick in i döden. För de visste att han som de hade mött i livet här, han väntar också på andra sidan där. Inte det att man söker döden som man gör inom olika religioner och kan utföra terrorhandlingar för att få det bättre i nästa liv. Det är inte kristendomen. Kristendomen är att leva här och nu. Att göra väl och hjälpa andra. Att förmedla godhet och barmhärtighet här och nu. Men vi vet och är väl medvetna om att han står där på andra sidan. Och vi önskar att han ska säga välkommen hem. Man skämdes inte för evangelium. Jesus säger i bergspredikan: sök först Guds rike. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall också allt det andra tillfalla er. Många människor vänt på det där. Och så säger de: när jag väl har funnit det där, då kan jag möjligtvis en gång, när jag blir gammal och grå, söka Gud. Men det är inte evangeliets väg. För det första har vi inget löfte om morgondagen. Och skulle du vara här i tältkyrkan ikväll som tänker att jag skjuter på det där avgörandet, jag kan väl överlåta mig en annan gång. För du vet, det är djävulen som viskar i människors öron: en annan gång, en annan gång, senare kan du avgöra dig. Men Bibeln säger: se, nu är den välbehagliga tiden. Se, nu är frälsningens dag. Det kraftiga evangeliet, mina vänner, det är Guds vishet. När jag kom till Afrika för 100 år sedan, nästan känns det så ibland, men som en ung, frimodig evangelist utsänd här ifrån den här bygden för att komma ner och predika evangelium. Vi åkte tillsammans, min fina hustru här, och vi hade 2 små barn med oss. Vi flög ifrån Stockholm med Deborah 2 år och Marcus 1 år. Och de skrek hela resan och väckte andra på flyget. Men vi ville till Afrika för vi ville vara med och vinna människor för Guds rike. Halleluja, härligt med peace. Ngufu ya Mungu, Bwana asifiwe sana. Hon kommer från Burundi, kära peace, älskar Jesus av hela sitt hjärta. Så jag hade bara varit ute några månader. Kurt hade lärt mig det. Han hade en liten en sån här trailer han hade gjort om till plattform. Och under sin första tid var han ute nästan jämnt. Nästan jämnt. Och Anna-Britt var ju med dem ut som familj. Och hon sa: Kurt, han bara brann för Guds rike. Det var bön, och det var bön och fasta, och det var mina människor för Guds rike. Och det var bedja. Han berättade där ute att när Kurt kom till bönemötena så tyckte de att hade de bett 5-10 minuter, då räckte det. Men Kurt, han ville be länge. Så han gick runt och så tryckte han ner dem igen. Det är inte färdigt än, sa han. Och de brukar säga det, de afrikanska predikanterna som kommer hit: Kurt lärde oss att bedja. Jag vill säga det, vänner. Ibland kan vi tycka lönade sig att bedja. Vad ska vi stå där och ropa till Gud för? Men jag ser det är en väldigt kraft i bönen. Vi beder för lite. Vi skulle bedja mycket, mycket mer. Därför att då förlöser vi Guds kraft till människor. Och jag kom till ett område som heter Awendo. Och vi satte upp några enkla högtalare och det samlades ett par 100 människor kanske. Och så plötsligt vid slutet av mötet så blir det turbulent där, och det är en man som börjar vifta och skrika, och långt hår och tovigt hår har han. Och så säger han det att jag är trolldoktor här, witch doctor i området. Men när ni talar här så känner jag ni har fått en större kraft än den kraften jag har. Och den Jesus ni talar om vill jag ta emot, sa han. Det var ju härligt och välsignat. Så jag tänkte vi ska be en härlig välsignad bön över honom. Men så sa han, jag vill göra upp det gamla, sa han. Och mitt hår, det är tecken på att jag är en trolldoktor, sa han. Så att jag vill att ni tar fram en sax och klippa av mig håret. Och sen har jag fetisch och amuletter och andra grejer jag använder. Och det vill jag inte ha längre, så jag vill att ni gör en liten eld här. Jag hade aldrig varit med om något liknande. Och de fick fram en sax och de klippte av honom det långa håret. Och de la där i en liten hög och så satte de eld på det där. Och han sa, jag har fått en kraft, jag har mött en kraft som är större än den kraften jag har tjänat. Och tänk vänner, det finns en kraft som är större än den som finns i världen. Men inte nog med det. Efteråt så sa han, ni måste följa med mig hem. Och jag tänkte, jag måste ju hem till min familj här. Men han sa, det är bara en liten bit bort. Och Pi som vet det, när de säger det i Afrika, det är bara en liten bit bort. Det vet du, källarvatt där ute, det kan vara många mil på dåliga vägar. Och jag satt där och skumpade på vägarna. Och det tog säkert en timma. Och så kom vi till hans hus och visade sig han hade 10 fruar. 10 fruar. Och jag har ju bara en fru, men jag tycker det räcker. Ja, står inte de... Ove, jag fattar inte att de klarar av 10 fruar alltså. Jag tycker det är nog med en. Det är gott att vi har en fru. Men 10 fruar? Ja, det, jag skulle aldrig klara av det. Men han hade 10 fruar. Och massor med barn. Och så sa han, de måste få höra evangelium allihop, sa han. Så kom alla fruarna och radade upp sig med barnen. Det var ju en väldig skara där. Och så sa han, jag vill att du ber för allihop. Och jag gick runt och jag bad för alla fruarna. Ja, för det kunde ju inte de hjälpa. De levt i den traditionen, men de ville bli frälsta. Så vi bad frälsningens bön både för fruarna och barnen. Och sen innan vi skulle åka hem och sätta oss i bilen så sa han, inte nog med det, ni ska bygga en kyrka här. Jag ger en bit av landet, för här ska det predikas evangelium. Vänne, det är kraft i evangeliet. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Men den som har gjort upptäckten, Gud finns. Gud är vid vår sida, är med oss hela vägen. Min namne, som jag många gånger inspirerats av, David Livingstone, var ju en av de främsta missionärerna och upptäcktsresandena i Afrika. När han kom till Sydafrika så tyckte de att det räckte med att de hade nått liksom området lite bortanför hamnarna. Men han talade om röken som hade stigit upp ifrån byarna bortom bergen, där de ännu inte hade hört om Jesus Kristus. Och så sa han, jag måste gå till de där byarna bortom bergen, där vi har sett röken stiga upp och vi förstår, där bor det människor som aldrig har hört talas om Jesus. Och David Livingstone, han skriver i en av sina dagböcker, den är duktige Dr. Livingstone, han skriver så här: jag sätter inte värde på något jag har eller äger, utom om det står i något förhållande till Kristi rike. Om något kan främja detta rikes intressen, så skall det antingen ges bort eller behållas, beroende på hur jag på bästa sätt kan komma att förhärliga honom som jag satt allt mitt hopp till för tid och evighet. Skulle man uttrycka sig så idag, så har jag en känsla av att en och annan skulle tycka att man är lite andligt överspänt. Men David Livingstone, han hade förstått vad värdet i livet var. Evangelium om Jesus Kristus är det viktigaste av allt. Det sägs om Hudson Taylor, jag vet inte, ni är ju många grånade kämpar så ni känner igen dem här. Men dagens ungdomar som växer upp, de har säkert aldrig hört talas kanske om Hudson Taylor. Men den Kina missionär som kallades den bedjande missionären. Det sägs att solen gick aldrig upp i Kina utan att finna Taylor på knä inför Gud. Som 21-åring åkte han till Kina. Hans brinnande längtan att nå varenda by i Kina med evangelium är mångomvittnat. Han tiggde aldrig pengar utan litade till bönen för att få in de medel han behövde. Han betonade vikten att leva anpassat till det förhållande i vilka man verkade. Fin missionär, bedjande missionär som förkunnade evangelium. D.L. Moody, en av 1800-talets förnämsta förkunnare. När han skulle bli medlem så ansågs han vara alldeles för obildad för att släppas in som medlem i församlingen. Tänk du, Marcus. Tänk att man har såna hårda krav och skulle vara bildade för att bli medlem i församlingen. Och det tog ett helt år innan han blev antagen som medlem i kyrkan. Och man tyckte han skulle starta i söndagsskolan. Så han började där och till slut så startade han en söndagsskola och den växte och blev så otroligt stor. Och när han började predika evangelium så blev han snart en av 1800-talets mest omskrivna väckelseförkunnare genom de möten som han tillsammans med sångaren hade överallt. Och det vi har fått skörda på 1900-talet och även fram i våra dagar i västvärlden och i stora delar av världen, ett resultat av dem som har förkunnat evangeliet om Jesus och som har trott på budskapet i evangelium. Det håller inte bara här i tiden, som jag sa, det håller också in i evigheten. Vid det tillfälle, om jag får ta med er till Afrika igen, hoppas ni ursäkta, jag dröjer kvar med lite bilder där. Jag har ju bott där i många år och reser dit väldigt ofta. Vi hade ibland våra predikanter, Imigori då, Vattenkäll och Elisabeth och flera andra. Så hade vi en som var lite annorlunda. Han heter Jakob. Han var blind. Och han hade lärt sig att läsa med sina händer. Och han gick ofta ner till marknadsplatsen med ett sånt här litet afrikanskt hemgjord högtalare. Och stod och läste Bibeln och predikade. Men han var så fattig, den här Jakobs, han hade nästan ingenting. Och ofta kom han till mig som bodde på missionsstationen. Och så bad han om lite hjälp. Och du vet att man öppnade ju ofta sitt hjärta för honom och gav honom lite så han skulle klara dagen som skulle komma. Men du vet, ibland kan man som missionär tycka det blir lite för ofta. Om man hjälper 1, 2, 3, 10 gånger, men sen när det blir 11:e gången kanske man tycker det finns någon annan som kan hjälpa. Så kom han en morgon väldigt tidigt och så knackade han på dörren. Och jag hade precis stigit upp. Och så stod han utanför dörren och så sa han, du, jag skulle behöva ha lite hjälp idag också. Ja, så du var ju här bara här om dagen. Jag vet inte om jag hade maknat på fel sida. Det gör ju aldrig ni här, men ibland händer det att jag gör det kanske. Så jag sa att jag har hjälpt dig så många gånger. Så att nu kan jag inte hjälpa dig idag. Du får väl gå till någon annan ute missionärerna. Ja, men jag tycker om att komma till dig. Du brukar hjälpa. Ja, men den här idag får du gå till någon annan. Ja, men jag kan väl få be lite först, sa han. Tänkte jag, missionär kan väl inte hindra honom. Han sjönk ner på knäna utanför dörren. Och så började han ropa till himmelens Gud. Och där stod jag, kände att mitt hjärta hade blivit hårt. Och han bad Gud att han skulle öppna missionärens hjärta. Han skulle öppna plånboken och hjälpa honom igen. Och efter en sån där brinnande bön så fick jag ju retirera och ändra mig helt. Och ja, klart Jakob, att du ska ha lite hjälp idag också. Jag har bett en sån brinnande bön här utanför min dörr. Så jag gav honom en slant. Så gick det kanske 2-3 dagar. Så ringer det på telefonen. Vi hade en sån där gammaldags telefon som man vevar på, som man kommer ner till växeln först. Så ringde det nerifrån byn, Migori, upp till mig. Och så var det en utav evangelisterna som sa: du, jag vill bara berätta för dig, Jakob dog i natt. Ja, men vad säger du? Han var ju här och han bad ju så brinnande utanför min dörr och jag hjälpte honom med lite pengar. Vad är det som har hänt? Jo, sa han, du vet, det har gått kolera här i bygden. Och han blev så sjuk igår och det bara rann rakt igenom honom. Och innan vi hade tagit honom till sjukhuset så dog han. Missionären, kan du inte hjälpa oss med begravningen? Ja, så jag ska göra vad jag kan. Jag ska tala med de övriga pastorerna. Och så åkte vi ner till ett snickeri och vi anade med en kista. Och vi åkte ut till hans lilla hem strax utanför Migori. Och han hade bara en liten jordhydda, en liten säng och ett litet bord. Och vi samlas, du vet, i Afrika normalt sitt så är det ju, det vet ju du, peace. Det är ju så mycket folk. Men han hade inte så många vänner, han hade inte så stor släkt. Men när vi stod där vid den enkla kistan, vid Jakobs grav, och vi talade om himlen, så var det precis som om det öppnade sig uppåt. Och jag fick se den enkle predikant träda in i de himmelska salarna i paradisets värld, hälsad välkommen av han som sitter på tronen, som var värdig att öppna bokrullen och hälsa den blinde Jakob hem. Fattig i den här världen, men rik inför Gud. Det finns sådana som är rika i den här världen, men en dag ska de stå där med tomma händer inför den levande Guden. Där inga penningar hjälper för att köpa sig en plats in i det eviga riket. Men en frälst själ, en renad själ som har mött Jesus. Dåskap i världen, men Guds visdom. Gamla testamentet har en av de klassiska berättelserna om en härhövitsman i andra konungaboken, det 5:e kapitlet. Han heter Naaman och du har säkert hört predikanter brodera ut den där texten om den framgångsrike hjälte som hade vunnit många strider i den arameiske konungens tjänst. Men det står han var spetälsk. Det hjälpte inte att han var väldigt framgångsrik och förmögen och allt detta. Han led av spetälska. Och jag tänkte så här, jag har ju nyss varit i Indien med en grupp och vi besökte ett lepracenter där. Och jag tyckte så synd om dem, de har ju ändå fått hjälp. Men på den här tiden fanns ingen hjälp. Mänskligt sett, även om när Bibeln talar om spetälska så verkade det som att det inkluderar en mängd hudsjukdomar. Men de hade inte möjlighet att få hjälp och de blev också, om det blev känt, utstötta ur samhället. Vad skulle de göra? Och jag tänker på det som jag skulle kunna kalla för syndens spetälska. Det som kommer så smygande in i en människas liv. Men som förgör och på sikt ödelägger en människa. Det hjälper inte hur framgångsrik man är i den här världen om man har drabbats av syndens spetälska. Man behöver komma till han som har kraft att säga bli ren, bli fri och som kan rena. Han tänkte naturligtvis Naaman, konungen i det arameiska riket, att kungen Israel, han måste ha kontakter. Så han kom med vagnar, ni har hela berättelsen där, med rikedomar och trädde fram inför kungen. Och kungen, ja, han blev ju helt perplex. Han rev sönder sina kläder och han sa, jag har ju ingen makt att kunna bota dig. Och så fick profeten Elisa höra talas om att han hade rivit sönder kläderna, konungen. Så han sa, skicka honom till mig så ska han få veta att det finns en Gud i Israel. Och då tänkte han när han kom till profeten, att nu kommer nog profeten och blir väldigt, väldigt ärad. Det är ju en stor ära att jag kommer dit med mina vagnar. Men du vet, stoltheten, det är ett stort hinder. Ett stort hinder för att ta emot Gud. Och han hade liksom tänkt sig att när nu profeten kommer, så kommer han ut och han kommer att stryka över mitt huvud. Och han kommer liksom att göra si och så. Men Gud visste att det var stoltheten som var problemet i hans liv. Och ska du bli en kristen, ta emot Jesus och få uppleva den här kraften, då måste stoltheten ge vika och ödmjukt, med ett ödmjukt hjärta, komma inför Jesus. Och så skickar han tjänaren ut och så säger han till Naaman, gå och doppa dig 7 gånger i floden Jordan. Och han blir ju jättearg. Ja, det var ju det värsta han kunde höra. Finns väl mycket bättre floder som jag kan använda mig av i mitt land istället för att komma ner hit och doppa mig i den smutsiga Jordan. Men det var lydnaden som Gud ville pröva. Så han bestämde sig att åka hem igen, men då hade han en förståndig tjänare som sa, men det var ju inte så svårt det där. Det är ju egentligen ganska lätt. Det är väl bara att åka ner till Jordan och hoppa i vattnet. Göran är ju där ofta med sina grupper, och du brukar väl gå där ner, Göran, och döpa människor i Jordan. Det är väl inte så jättesmutsigt. Det går bra, du har klarat dig fint ju. Och så, jag kan tänka mig när han kom dit att det var nog lite pinsamt. Att komma dit med alla sina ärbetygelser och klä av sig där bakom någon buske och försöka traska ut där i vattnet och doppa sig. Men det var den vägen, det var dårskap. Men han blev ren och han blev fri ifrån sin spetälska. Undret skedde. Och naturligtvis då så ville han ju komma tillbaka till profeten och betala. För han var ju överlycklig, men profeten sa, ska inga pengar ha. Profetens tjänare, han ville ha lite grann. Det finns en del som gärna är ute efter pengar, vet du. Men Elisa ville inget ha. Guds gåva var fri. Han hade lagt ner stoltheten och han hade fått uppleva förvandling och befrielse. Ikväll är Jesus här. Han sträcker ut sin hand till dig. Vill du gå lydnadens väg? En dårskap för världen? Kan kanske inte vetenskapligt bevisas. Men är du redo att pröva frälsaren och mästaren ikväll? Vill du ikväll uppleva det största miraklet? För jag håller det som det största miraklet. Det är när en människa blir frälst. Och det är för mig det yttersta beviset på Guds existens. Denna kraft som i ett enda nu. Oh, jag blir så salig och välsignad. Nils, detta vi har predikat i alla år. Den kraft som kan förlösa den fångne och sätta den förtryckte fri. Det är kraften ifrån Jesus som gör drinka slaven till en Jesu lärjunge. Som förvandlar hustrumisshandlaren till en redlig och dyrbar samhällsmedborgare. Det är detta vår värld behöver, Rangvi. Det är det Sverige behöver. Det är det vår riksdag behöver. Det är det de som styr vårt land behöver förstå. Att evangelium har någonting att erbjuda till den här världen. Till människorna. Tänk dig, vi samlas här till konferens. Och nu i midsommarhelgen är det 10 000-tals som samlas till konferens på Nyhem och Torp. Man ser ingenting av det på tv. Men det behövs inga poliser för att ta hand om redlösa människor. Du vet, när de med högt IQ skulle samlas på ett hotell för att diskutera för ett tag sedan, så var flertalet eller flera stycken så redlösa att de inte kunde gå på sina ben, och då skulle de ha högre IQ än vad du och jag har. Nej. Det som är visdom i världen, eller den här världen, det är dårskap för Gud. Men Guds visdom, det är större. Halleluja. Evangelium om Jesus Kristus. Den kraften förlöser och befriar människor idag. Och då blir man hyggliga och bra samhällsmedborgare. Det behöver Sverige. Det behöver vår värld. Jesus lever. Låt oss stå upp och så prisar vi Herren tillsammans. Tack Jesus för att du är här. Tack för din nåd och din välsignelse. Tack att vi får ösa ur den källan som aldrig sinar, som aldrig tryter. Tack att det finns kraft i fyllest för varenda en. Jesus, du går här ibland oss och du rör vid oss idag och du möter våra behov. Tack Jesus för att frälsningen är fri. Och skulle det gå sönder i våra liv som det kan göra ibland, så hälsar du oss välkommen tillbaka. Ty du är far med ett hjärta för det förlorade. Tack för att du älskade oss så mycket att du gav ditt eget liv, och det är korsets vittnesbörd. Låt någon ikväll ta emot dig till frälsning. I Jesu namn. Ska vi göra så här, vänner? Vi bara böjer våra huvuden nu. Sluter våra ögon. Jag vill bara ställa en fråga. Jag vill ge dig en möjlighet. Kanske du har gått sönder i ditt liv. Kanske du på olika sätt känner att jag behöver komma tillbaka till kraftkällan. Inte på avstånd, men nära Jesus. Jag vill att han berör mig ikväll. Finns någonting där i mitt liv som jag behöver rening ifrån? Medan vi bara sluter våra ögon. Och jag ska inte be dig komma fram. Men om du bara vill lyfta din hand, så ska vi be tillsammans. En bön om hjälp, om nåd. Just i denna stund. Vill du lyfta din hand just nu? Gud välsigna dig, Gud välsigna dig. Gud välsigna, flera stycken här. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Jag ser ett flertal här. Tack Jesus. Du som är här, som går kring ibland oss just nu. Du ser dem som har lyft sina händer som ett tecken på här. Jesus, jag behöver din förlåtande nåd. Jag behöver din kraft in i mitt liv. Tack för att du låter det ske någonting i deras liv just nu. Just nu. Som Herrens tjänare så meddelar jag dem syndernas förlåtelse och befrielse ifrån syndens betälska. Och i Jesu namn deklarerar de fria. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja, halleluja. Varsågod och sitt ner, vänner. Och välkommen och ta över mötet.